Ja, vänta. Jag ska bara förstora texten här. Jag har mina, vet du det?
Har du terminalglasögon på, eller?
Ja, alltid när jag jobbar vid skärm.
Tycker ni är det sexigt?
Det är jag, Pau.
Har Pau också terminalglasögon?
Ja, hon gjorde reklam för dem här. Jag vet inte om det är samma. Jag vet inte om hon också kör David
Beckhams.
Men hon
får ju betalt. Hon har inte, Pau har inte dålig syn.
Jag är förmodligen inte. Du bor på Rival, har jag sett. Alltså hotellet. Jag trodde Magda hade kastat ut det något. Varför bor du där?
Man kan nästan tro det. Jag tror att personalen när jag checkar in, ofta liksom, ibland ganska sent på kvällen för att jag vill vara med när Dino ska lägga sig. De tror ju, för de säger ju min adress att det är 600 meter bort. Och jag har varit där med Magda tidigare. De tror nog att om jag blivit dumpad. Stuckit i all hast. Jag har alltid så här, men, typ mjukiskläder på mig också. Jag hade på mig det jag fick med mig, så att säga. En dator under armen.
Men vad är det du gör där egentligen?
Jag har ju så här mycket nu. Jag skriver min bok. Och sen så har jag ju... Jag har inte sagt att jag ska ha något form av radioprogram jag ska vara med
i. Jo, det är nu igen. Du skulle vara sidekick till en sidekick till en sidekick. Eller hur var det?
Jag ska vara en av tre sidekicks i ett nytt, hett UR-program.
UR, är inte det så här... Är inte det som öppna kanalen typ? Alltså så här lite funkis-tv eller radio? Eller? Nej?
Du menar att jag är där för att jag har ADHD? Att jag är,
ja, exakt.
Det är liksom som, vad heter det här finska och det här same-tv? Och sen är det funkis-tv där jag är med, fast radio då. Finger vill se min bild.
Ja, men du är väl inkvoterad?
Som både... Approberad Balkan person och funkis och halvfinne.
Ja, exakt.
Fan vad jag tickar boxar. Finlands enda muslimska representant, det är jag.
Men vad är det du ska göra?
Jag vet inte riktigt. Det är ett medieprogram. Jag ska spela in imorgon. Jag ska planera detta nu, vad jag ska säga. I 5-10 minuter. Jaha. Det är allt jag vet.
Vem är du i sidekick åt då?
Jag är sidekick till Soraya Hashim som Magda, min tjej, känner. Jag vill inkvotera att de vänder det här. De är så oroliga för mig. Det har varit krismöten. Jag tror Alex Lettich känner den också. Han har också kanske hört av sig. Johannes
Alex
behöver Lettich, något nu.
SVT-programledaren.
Precis.
Okej. Ja, det ska bli spännande att se hur du
sköter dig. Du är skeptisk. Du är väldigt skeptisk. Jag hör det. Jag vet också att när jag mässade dig så sa du bara tacka nej. Varför gjorde du det? Så jävla taskigt. Jag var så glad när Ebbis, som är Emily Roslund som är producent, hörde av sig. Jag var glad, skicka en dump. Då sa du nej tack.
Ja, men det var väl mer för att du har ju väldigt mycket att göra. Du mässar ju mig hela tiden och liksom berättar om hur mycket du har på din tallrik, så att säga. Och så nu ska du liksom sitta och showa i någon studentradiosändning också en gång i veckan. Eller?
Jag har också börjat tappa, det som oroar mig lite, att jag börjar tappa min sociala kompass. Sen du, alltså när du är i Chile, då är du någon form av socialt ID, men det, jag är ju också det. För jag träffar ju mest dig, och sen träffar vi folk tillsammans. Så jag kan inte riktigt ta människor. Igår morse när jag vaknade stressad till frukosten, så ser jag Gert Wingård komma gående på samma våning som jag. Våning 6.
Vänta, vad är Gert Wingård?
Han är väl arkitekt. Han har väl också ett stort SVT-program, tror jag. Alltså, liksom, okay. Jag tror han är household. Jag antar det. Men då ser jag honom på morgonen där. Men jag är liksom så... Bara för att jag tänker att jag känner igen honom från tv så säger jag morning.
Morning?
Som att han skulle vara amerikan eller någonting. Det är så jävla skumt. Och han har så här stark röst. God morgon! Säger han, liksom, som en militär. Fast med liksom, karisma på något sätt. Och då blir jag osäker, är det han? För jag har fortfarande för mig att jag borde prata engelska med honom. Det är en sån jävla kortslutning i hjärnan. Så går jag in i hissen före honom och står och maniskt trycker på ettan där frukosten är. Till slut så förklarar hjärtat att du har ett kort som du trycker på, du vet, för att hissen ska fungera. Du har ju kommit upp hit. Det gäller även på vägen ner. Och du, alltså jag verkligen krymper. Jag går sönder där framför honom. Och så säger han, jag vet, det är ett konstigt system kanske. Allt behöver inte vara perfekt här i världen. Och så tittar han på mig som att det är mig han syftar på. Som att han ser att jag inte är perfekt. Jag är riktigt mörk.
Så ni hade ett moment där, kan man säga.
Nej, jag tror det mer var att han såg liksom, han undrar nog om jag verkligen bodde där, om jag var någon, liksom, om jag egentligen borde placeras på sluten psykiatrisk avdelning.
När jag var på, jag vet inte om jag har berättat det här, men det kanske jag har. Men på bokmässan för 2-3 år sedan så var det en författare som jag bodde med på hotellet. På samma hotell som i, vad fan var det man brukar bo? Avalon bodde jag på. Och den här författaren genomgick någon sorts 16 weeks of hell-program.
Just det, jag vet inte om du har sagt det till mig, men det här måste spridas brett. Det är så jävla roligt.
Ja, men många män som är lite för gamla, eller som är i medelåldern och ska göra 16 weeks of hell, de passar, de ser liksom utmärglade ut på ett inte så sunt sätt när de når resultat, när fettet börjar försvinna.
Ja, för
de
män har liksom ju inte det här grundfettet under huden som kvinnor, och möjligtvis du som är sydamerikan, har. Du skulle liksom klara en 16 weeks of hell väldigt bra.
Jag vet inte, men de ser ju ut som liksom narkomaner. Och den här författaren, jag satt och åt frukost med min förläggare Claes, vad fan heter han? Claes Eriksson. Och då hörde jag plötsligt hur det strömmade till hotellpersonal. Och så frågade de den här författaren om han verkligen bodde på hotellet. För de tyckte väl att han såg liksom hemlös ut.
De krävde väl också, exakt, att visa det här kortet.
Han visade upp sin nyckelbricka för att bevisa att han faktiskt bodde på hotellet.
Det är så jävla förnedrande. Han har kämpat så mycket för att bli fresh. Och så, men det sjuka var väl att han var väldigt smal från början också. Det var en konstig satsning. Kristoffer Triumf var det väl?
Ja, det var det.
Ja, det är på något sätt roligt att det är han. För att han har ett sånt mörker över sig. Det klär honom på något märkligt sätt att bli utkastad från sin egen hotellfrukost.
Ja, men så du hade ett Kristoffer Triumf ögonblick där med Gert Wingårdh.
Ja, verkligen. Jag får fan rysa. Jag blir också osäker på om det var Gert Wingårdh. Jag litar inte på någonting med mig själv längre.
Men du ser, varför tar du på dig fler uppdrag? Du skriver ju hela tiden till mig om hur mycket du gör. Häromdagen skrev du att du var och letade en studio åt oss på Södermalm.
Jag tror att jag har bokat en studio. Jag vet inte riktigt vad det kostar den. Rebecca och Fionas studio tror jag det är. Det är återigen alltså, min nya chef Ebbis som har bjudit in mig hit. Det är väldigt dyr ljudisolering, långt ifrån från den vi är van vid. Vi kommer att vara rädda för att spilla vatten för att tappa våra snus som vi brukar i studios.
Men det är till podden du letar efter en studio alltså?
Ja, precis, du kommer få betala halva då.
Okej.
Och även där hade jag något socialt haveri, för jag tog med mig Dino. Och så förstod inte jag att Tommy X som är där, att han hade liksom dekor för skyltfönster och
inspelningar. Vänta, vem är Tommy X?
Jag tror att han är... Jag känner igen honom från när jag var ny i Stockholm, för han var överallt. Jag tror att, precis som Rebecca och Fiona var. Och jag tror att han, det var ju 2008 typ. Jag tror att han gör liksom... Vad heter, jag vet inte vad yrket heter. När man typ så designar sets eller liksom scener, du vet, den typen av saker. Det var väldigt mycket fina saker där som Dino, som jag hade med mig, min son, hela tiden ville leka med. Jag har den cykeln, jag har den fågel. Och så var Tommy väldigt snäll och gav honom sakerna, och sen höll Dino på och kastade grejer. Och jag var så men jag var också, men du vet hur man kan bli när man vill inte vara en sån här förälder, för hemma får ju Dino göra vad han vill. Jag vill inte vara den föräldern som sitter och säger till, men samtidigt så är det ju inte mina grejer. Jag blir varken eller. Och så får Tommy ta hand om Dino och springa. Medan han håller på och bubbar sina dekorgrejer. Så Dino kastar. Då måste han liksom hindra honom. Och bara ge honom mer och mer saker. Det var fruktansvärt.
Den här veckan är vi sponsrade av Carglass. Och Johannes, det är EU...
Mamma.
Ja, det är väl det. Är du redo att berätta nu om den här historien?
Hon är borta nu, va, morsan?
Ja, men hennes arv lever ju kvar.
Jag har hennes testamente med mig. För det är ju så att mamma, hon var ingen bra bilförare. Det vet ju lyssnare av den här podden. Man kunde se henne åka på med skrikande motor på tvåan. Eller treans växel i 120 blås mellan Hallstahammar och Sala. Och man kunde se henne köpa refugerna. För att hon var ju närmast blind. Hon satt framåtlutad. Och det var ingen som fattade varför. Alltså, vi pratade ju förra veckan om Carglass spotters. De som är ute istället för att spana på flygplan så spanar de efter Carglass Protect. Den här magiska vattenavvisande vindrutebehandlingen som Carglass har, som kostar 398 kronor. När man behandlar utan. Alltså vattnet bara rinner av som magi när man kör över 60 km i timmen. Och det var det mamma testade hela tiden. Det var därför hon åkte som en dåre framåtlutad genom Västmanland. Och stod ju folk längs vägarna där och spottade mamma. Inte spottade, utan som spotters.
Ja.
Och en av dem arbetade ju på Carglass.
Men vadå? Så det är mamma... Vad... Jag fattar inte.
Han var ju morsans spotter. Han tittade på den här galna kärringen som körde runt i Västmanland. Men så fick han en idé. Carglass, protect! Hon sitter ju framåtlutad för hon är stenblind. Hon kan inte ha någon vindrutetorkare som yr över rutan. Hon behöver ha Carglass protect.
Ah,
ja!
Ja.
Och han kontaktade mamma. Och hon gillar ju miljön. Så i sitt testamente skrev hon. Om ni ska använda den här idén, då måste ni tänka på miljön. Och Carglass, de återvinner 100% av allt bilglas som byter ut.
Ja, det är ju det, liksom det nya...
Det är nytt glas.
Ja, exakt. Som, alltså, morsan är väl... Ja, de borde ha en bild på henne på liksom, huvudkontoret, tror jag.
Ja, men det ville hon inte.
Inte?
För hon ville att Carglass Protect skulle tala för sig självt. Och hon var ju virrig på slutet.
Det vet vi.
Därför samarbetar ju Carglass med alla försäkringsbolag i Sverige, eller hur? Det gillar ju du, Pascal, som också är virrig.
Ja, det är ju så att man kan boka en tid hos Carglass utan att först kontakta sitt försäkringsbolag. Vilket du, jag och din mamma då när hon levde alltid hade svårt för att göra. Det är ju inte roligt. Utan här liksom går man in på Carglass och så tar man hand, de tar hand om skadeanmälan åt den. Det är superenkelt.
Det är verkligen otroligt. Och vi har en kod, rabattkod, Pascal O. Johannes. Säg den, Pascal.
Pascal, och så bokstaven O, Johannes.
Och med den så får man alltså Carglass Protect gratis när du lagar eller byter en vindruta. Det är bara uppge koden. Otroligt, va? För Carglass.
För mamma.
För mänskligheten.
Carglass Protect.
Protect.
Nu verkar vara en sympatisk man, Tommy X.
Ja, otroligt sympatisk. Verkligen. Jag var rädd för honom när jag var ny i Stockholm. Jag var rädd för alla.
Ja, men vadå, så vi ska dela den här podden, den här indie-podden, ska alltså dela studio med Rebecca och Fiona?
Jag vet inte, jag har i alla fall uttryckt mitt intresse. Eller jag har väl sagt vi kör, så jag hoppas att jag får ett vi kör tillbaka. Om nu inte Dino har skjutit ut mig från den möjligheten. Tommy kanske inte släpper in mig igen.
Du kanske inte vet det, men jag känner både Rebecca och Fiona.
Ja, du gör det. Varför har du inte fixat det här åt oss då?
Det var länge sedan jag hade med dem att göra.
Hur känner du dem?
Rebecca Tjeja har jag varit med i Chile av alla platser faktiskt. Hon var kompis, vi hade en gemensam vän som heter Madeleine, som heter Madeleine, som nu är florist, tror jag. Men så hon, Rebecca var i Chile och jag var i Chile samtidigt, och då var vi på Reñaca, den här berömda partystranden i Viña del Mar, och ja, festade en del, gjorde vi. Det var på den tiden när man festade. Så jag har festat med henne.
Vilken grej, vilken story.
Ja,
det här borde du dra oftare.
Undo, tror
kan
du
dra igen det? Sen om, i outrot den här podden.
Men jag starka story som Fiona Fitzpatrick också, skulle veta.
Ja, berätta.
Jag gick i Norra Real tillsammans. Hon var elevkårsordförande. Och jag och mina två vänner Roshan och Jonas, fyra var vi, och Elias Lindberg skulle starta någon sorts skoltidning. Så då åkte Fiona och vi till Flen av alla ställen för att delta på någon jävla skoltidningskonferens. Det blev inget av med den där skoltidningen sen, ska sägas. Tyvärr.
Wow, vilken grej.
Ja, så är, du märker att jag
har liksom... Det här kunde jag berätta om i Funkisradion. Någonstans mellan Somali TV och... Vad heter det här? Same-tvn.
Ja, ja. Men får du bra pröjs eller? För det här nya jobbet du har?
Jag tror att jag var lite för ivrig, va? Särskilt när ni höll på och liksom tog ner idén. Så jag sa bara ja till första budet. Jag får väl ungefär hälften av vad jag fick för en text i Expressen Kultur.
Okej.
Okay. Jag tror att det finns folk som så skruvar ihop IKEA-möbler i Bangladesh med högre månadslön än vad jag har. Tror du jag kommer bli cancelled någon gång, Pascal?
Alltså, om det är någon av dig och mig som någon gång kommer bli cancelled, ja, då är det du.
Är jag
ganska övertygad om. Ja,
ja, det här var inget kul. För Magda har ju gått och hävdat det här i liksom, sen vi träffades, men framförallt liksom med ökad intensitet de senaste dagarna.
Ja, men du har ju en omvittnat dålig impulskontroll, så att hon är inte helt fel ute där.
Nej, det är det som jag tänkte prata med dig om, för det här är något som du inte har, jag har inte berättat det för någon riktigt, men det var en incident som skedde, och jag tror jag behöver reda ut det med dig. Det involverar vin. Det involverar ett offentligt utbrott från en man med dålig impulskontroll. Jag. Och ett ganska omskakande skvaller om en tv-kändis.
Okej. Okay. Det låter som en perfect storm.
Även det jag behöver av dig är, gjorde jag fel och alltså, har Magda rätt i att det här kommer döda min karriär? Och som vanligt för att liksom, för att hålla dig och lyssnarna i handen, så kan jag tisa om att jag har det här skvallret som kommer om en liten stund. Så vad säger du? Är du redo, fitta?
Ursäkta?
Ja, det ordet är, kan man säga, ganska avgörande här. Jag ska ta med dig direkt in i scenen, tänker jag. Det är en AV jag ska på, det här är i torsdags. Och jag ska träffa några gamla kollegor. Det är några tv-människor där som jag inte känner lika bra. Det är på en krog på Söder, jag ska inte säga vilken, det kommer du förstå snart. Och jag är sen, för jag har hämtat Dino och han var, du vet hur de kan vara när de kommer från skolan. De är så jävla smutsiga ibland. Så jag mässar, för Dino ska med, så jag mässar och frågar om mina vänner kan beställa mat åt mig och Dino. Och jag frågar, finns det någon rätt till barn liksom, på den här restaurangen? Jag får en tumme upp och sen efter någon minut får jag liksom, men det är lugnt, det finns lite pommes och någon fisk som Dino kan äta. Typ fiskpinna liksom. Och en kvart senare så öppnar jag dörren till den här restaurangen. Och jag har inte varit där med barnvagn någon gång, så jag är väldigt förvirrad. Jag förstår inte, för att restaurangdelen är liksom på övre plan och sen finns en bar där nere som är helt packad med människor. Och jag vet inte hur jag ska ta mig upp. Jag ser liksom ingen hiss och det är en lång trappa. Men jag haffar en kille som ser... Du vet, vissa personer signalerar väl att se ut som barpersonal.
Eller? Verkligen.
Den här killen har enormt skägg och en t-shirt med
kortryck. När du har på dig en kostym ser alltid ut att tillhöra barpersonal.
En sån bellboy. Ja, men den här killen... jag frågar den här killen, men jobbar du här? Ja, nej, jag äger det här stället. Så jävla attityd. Oj. Ja, men vad kul för dig. Hur kom jag upp med barnvagnen? Det här är en krog, säger han bara. Jag är medveten, jag går hit ibland. Men du kan inte ta med en barnvagn till en krog. Den får inte plats här. Och jag förstår ju, baren är ju full liksom. Det är en sak. Men till saken hör jag att jag precis har fått en bild på den här ölen som väntar på mig där uppe i restaurangen. Och där är det så, alltså i bakgrunden är det så tydligt. Det finns liksom, det finns inte ett enda sällskap i restaurangdelen. Så jag frågar, men jag har fått en bild där uppifrån. Ni är inte fullbokade. Alltså jag kan ju liksom, är det en brandskyddsgrej eller? Nej. Så, är han inte lite bizarr den ägaren eller? Han ger ju inga besked.
Jo.
Inga förklaringar.
Nej men det är väl, fast är det så? Det känns som att många gillar också få det framstå som att det finns någon sorts rasism mot oss som går ut med barnvagnar och försöker ta sig in på olika etablissemang, men nu visar ju att det faktiskt är sant.
Jag visar på ett utbrett strukturellt problem, särskilt på Södermalm, ska jag säga.
Verkligen. Är det så?
Ja, helt omöjligt.
Okej.
Okay. Jag börjar koka, för att vi har ju beställt en barnrätt där uppe. Alltså det kan inte vara helt omöjligt att ta med sig barn in, tänker jag. Och jag tycker jag stör mig på att han inte vill lösa situationen. Att han bara, han säger ju ingenting. Jag stör mig på det jävla skägget. Det är längre än, alltså det är så långt. Det är som Lindarfs penis, fast brett.
Och det är väl oljat liksom, härligt. Det här är något han lägger tid på.
Det är så jävla väl oljat. Ja, men jag föreslår i alla fall, om jag viker upp vagnen och den kan väl stå i någon skrubb eller utanför, det spelar ingen roll, jag får inte ha den in. Och det är en sån här resevagn, du vet, som man får in i som handbagage på flygplan. Men den här ägaren, jag ser att han hatar mig liksom. Hör du inte vad jag sa, säger han. Så irriterad. Han drar sig i det här skägget, nästan som ett självskadebeteende. Det här är en krog, barn ska inte vara på krogen, säger han.
Ja, men jaha, men han kanske har någon sån här Det finns ju alltid de här som dyker upp kring jul och säger att det ska vara vita jular för barnens skull. Mm. Han kanske är en sån. Han vill liksom skydda Dino från den här skadliga krogmiljön. Han har patos.
Tror du det?
Jag vet inte. Jag försöker bara stå på hans sida här.
Tror du människor i bar har patos?
Det finns det väl folk som står i bar som har. Eller? Men du tror inte det?
Jo, kanske de som står i baren, men de som äger baren har väl ofta halvbra moral. Så här små barer, du vet.
Jag vet inte. Jag brukar sällan vara på små barer nu för tiden.
Nej, men han säger i alla fall, inte på min restaurang. Alltså, på min restaurang går inga barn på krogen. Telefonen börjar vibrera i min ficka. Jag tar upp den. kommer du skriva mina vänner? Maten är serverad. Då blir jag ju vansinnig. Och den här killen har försvunnit iväg. Han har bara släppt mig, den här diskussionen. Ja, men det är också så irriterande för att hans personal där uppe har ju tagit emot en jävla beställning. Alltså barnmat. Är det inte stört det som händer?
Ja, men man har ju barnmat på menyn också, får man ju säga.
Nej, jag tror att de skrapade ihop någonting. Men de sa ju att det var en snart 3-åring som skulle komma. Ja, jag har väl rätt att bli sur här. Eller?
Ja, 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 han verkar ju dum i huvudet.
Ja, samtidigt så vet jag, som du säger, min impuls är grad, så jag blir också orolig. Du vet, tankarna liksom tappar i skärpa. Jag kan inte riktigt formulera mig. Jag vet att så här, nu måste jag vara på min vakt när jag kallar tillbaka honom. Liksom. För jag har ju tappat det vid sådana här tillfällen så många gånger. Det vet ju du också.
Ja, ja.
Ja, men jag vinkar till med honom och jag försöker liksom lösa det här. Jag säger så här, men mina vänner har fått mat. Det är det typ enda sällskapet du har. Min son har mat där uppe och dryck har vi fått. Alltså, vi kan väl åtminstone... Alltså, vi måste kunna lösa det på något sätt. Det borde jag tänkt på innan, säger han. Det här är inte mitt problem. Ja, och jag vet inte varför jag gör det jag gör härnäst. När jag frågar om jag får gå upp och snacka med mina vänner. Är det okej? Okay? Jag borde bara gått upp. För då suger han tag i min axel och säger, du kan gå upp, men den där, och sen gick han mot Dino, han går inte upp.
Va?
Alltså, det här blir ju någon stolthetsgrej här, tror jag. Jag tror inte, han kan inte hata Dino så mycket. Eller?
Nej, Dino är ju söt och oförärlig, så det är svårt att säga.
Ja, han börjar bli lite orolig, för att det är ju så hög musik där, så man måste skrika till varandra. Och när man också gestikulerar lite så jag märker också att andra tittar, det framstår ju som en konflikt liksom. Men här bestämmer jag mig för att jag kan inte tappa det. Så jag bara, okej, men bra, jag går. Det är ingen fara. Jag tänker att de andra kommer liksom, de kommer gå om jag berättar vad som har hänt. Då kommer de vilja bojkotta det här skäggsnubben liksom. Men då suger han tag i mig igen när jag vänder mig om. Du har inte betalat. Jag bara, vad fan snackar de? Jag får inte komma in. Nej, men du har ju beställt mat, du säger det själv. Ni måste ju betala för maten. Jag kan inte lägga det på andra gäster som sitter där och äter och sköter sig.
Vilken jävla dåre.
Det här är så alltså jag vet inte vad jag ska ta vägen här. Det finns liksom min återvändo, min självkontroll är, det fattar du, den är förlorad nu. Även sansade människor kan väl tappa det för det här.
Jag hade nog tappat det.
Ja, jag försöker att inte göra det. Jag säger bara värdigt, försöker jag säga någonting, men istället blir det så här värdigt skägg. För jag bara stirrar för det här skägget. Jag tänker att han är för gammal för det. Och det är ju patetiskt, men han hör ju inte det, för att jag mumlar ju mest. Tittar ner i en backe som ett så här tillrättavisat barn. Så lutar han sig fram och säger, vad fan säger du? Han förstår ju att jag är dryg. Och samma stund som jag öppnar munnen så tar låten som är vart i det här högtalarsystemet slut. Och det blir så här knäpptyst i lokalen. I bara liksom 0,7 sekunder. Och det hinner inte jag riktigt uppfatta när jag ropar till honom, skriker. Jag sa fint skägg, din jävla fitta!
Aj då.
Ja, för nu tittar ju alla på mig och på Dino. Det här stackars barnet som måste se sin pappa knuffas ut från restaurangen.
Fan vad ovärdigt.
Ja. Hur illa var mitt beteende, tycker du? För gästerna var det ju helt sinnessjukt, de som bara hörde det sista. Men på totalen.
Ja, alltså, det var onödigt att kalla dem för fitta.
Ja, jag vet. Men det var som att det bubblade så länge, min självkontroll och hans ovilja att komma framåt liksom, i lösningen.
Mm.
Och så följa till... Alltså, ja, det var inte bra, va? Ja, men det här är ju det som Magda har tagit upp nu i... Det är väl 5 dagar sedan torsdagen. Och hon skäms ju för mig. Och till saken hör att jag får höra ett skvaller på... För vi går ju vidare, det här AV-gänget, de går ju i protest. Jag tror ju för att de betalar. Men de går därifrån utan att äta maten. Och jag tror väl att servitrisen eller servitören, vad det nu var där uppe, faktiskt tyckte att det var lite pinsamt, det som skedde även från deras håll. Men,
ja, det var ju sinnessjukt.
Ja, det var väl det, va? Men på liksom, när vi går vidare till en lite trevligare bar, så då får jag höra ett skvaller som är berättat för Magda när jag kommer hem. Och det här är ett löp. Ska jag okay. Formulera ett löp, eller?
Ja, gärna.
Ja, då tänker vi att de stora orden är... Kuppen på TV4, kolon, sparkar ut Helenius. Och sen så här gement, som lilla texten under, gick bakom ryggen på stjärnan. Här är väl bra?
Oj, ja, det är en superlöpsedel.
Eller hur?
Verkligen. Sälj nog plus.
Ja, det måste man väl göra.
Men har du täckning för den här ganska hårda, den här ganska hårda löpsedeln, eller?
Att jag har inte några kollsamtal, det har jag inte gjort. Men det var ju tv-människor på den här... människor i branschen på den här middagen, eller AV:n, vad man nu ska kalla det. Och det här är något som det snackas om i tv-branschen tydligen. Och jag, som de berättade för mig, men det kan också vara att de ju vill att det ska vara så, är att Hellenius själv inte vet om det här. Och grejen är då, David Hellenius har ju ett tv-program på söndagar. Vad heter det här? Det är lite Bagdad Bobs hörna, Hellenius hörna. PR-avdelningens hörna. Det är bara, här är allt som ska vara med i TV4 i höst. Det är egentligen som vårscreeningen när de presenterar alla program, bara att det är för, med liksom en betalande publik, så att säga. Eller?
Ja, det kan man säga.
Och så här, manuset är ju väldigt liksom, det ska ju vara underhållande, men det ska också bygga personerna. Det är inte några jobbiga frågor.
Nej, det är inte, liksom, det är inte de stora, alltså det är inte de stora avslöjandena.
Det är inte som den här podden.
Nej, men det ska ju liksom, det ska vara en talkshow helt enkelt. Ja. Det behövs ju också i Sverige liksom.
Ja, det ska vara underhållande liksom. Men grejen är att hörnan är out.
Den ska läggas ner.
Väldigt länge och i hemlighet så har man utvecklat ett nytt format. En talkshow som ska sändas på söndagar på samma tid, fast med en annan programledare.
Oj, och han vet inte om det här, Hellenius, eller?
Inte enligt mina två källor.
Men vem är programledaren som ska ta över den här andra showen? Oj!
Eller hur? Helt annan typ.
Ja, ganska väntat också. Ja. Han är ju väldigt, väldigt underhållande. Mm. En alltså, otrolig karisma, måste jag säga, den personen har.
Och framförallt lite det nya, om David Hellenius ändå får på något sätt representera det gamla tv-landskapet ändå. Så är det här kanske det nya, skränigare tv-landskapet.
När man, David Hellenius från liksom, influencervärlden får man väl säga. Kan man väl...
Ja, och sen finns det väl en skillnad i att David har väl varit den, liksom, den typen av stjärna som har gjorts i Sverige i alla år. Han är inte ensam om det. Som liksom, i takt med att han blir kändare så klär han på sig, jag vet inte hur man ska uttrycka det. Han tar av sig delar av sig själv för att liksom passa alla målgrupper. Det har liksom ingått i uppdraget. Att som tv-kändis inte ta ställning, inte vara någonting. Man ska bara vara en produktionsyta för vad tittarna vill ha av en lite grann. Medan den här andra programledaren är tvärtom. Den tar över. Eller hur du förstår jämförelsen?
Ja,
liksom.
Men sen får man ju säga till Helenius försvar att han är ju... Jag vet, få programledare jag har sett som är så snabba i huvudet. Jag har ju sett honom live, alltså i tv-studios också. Han är ju väldigt, väldigt skicklig.
Han är rapp.
Så det är inte utan att jag tycker lite synd om honom, om han inte vet om det här. Alltså.
Det går ingen nöd på honom. Han spelar väl in en massa filmer. Han gör väl fortfarande Masked Singer. Jag vet inte om han är out. De sa att han var out helt, men det kan också vara att det finns mycket illvilja inom varje liten konkurrens, liksom, utsatt bransch såklart. Så det vet jag inte. Men jag tror att han klarar sig. Han är väl rikast i svensk tv, va?
Ja, nej,
alltså en av topp 5.
Han sett man. Och ja. Felix Herngren kanske.
Ja, men det här berättar jag i alla fall för Magda när jag kommer hem. För att jag tänker att hon gillar ju David Hellenius väldigt mycket. Och sen berättar jag om Fitgate. Och om de här blickarna från de andra gästerna. Jag tänker att jag liksom lubar upp henne lite. Så att hon ska vara så skakad av att David är på väg ut. Så att säga att hon glömmer mig. Men det gör inte.
Det var då du åkte ut. Det var då hon sa, åk till rival.
Ja, nästan alltså. Hon blev så jävla, hon blev liksom likstel i kroppen. Så munnen, den var öppen. Den liksom åkte ner när jag berättade och sen fastnade den där. Och jag hade liksom lika gärna kunnat sagt att så här, här är mina nya amputerade händer. Jag kommer nu ut som amputee. Alltså det var typ den reaktionen. Och, ja, men så säger hon i alla fall, ja, men ser du inte, titta, jag har ju sagt det här, Jan. Hon får liksom kan fram orden, titta på Hellenius, titta på hon säger David då, som att de är kompisar, om han får kicken, överlägset störst på TV4, förutom Tilde, för henne älskar hon mer då, och Jenny möjligtvis, för fattar du inte vad som kommer hända med dig som är nobody när alla står som att du är som fitta ofta kommer ut, säger hon. Du måste vara försiktig, saker kommer tillbaka. Och det liksom, det var väl fram hennes liksom ångest, oro för min framtid där. Och jag försöker säga till henne att ingen på hela Södermalm vet vem jag är. ingen. Alltså, ingen kan ha känt igen mig. Och, liksom, det är inte som att Helenius hade skrikit fitta till någon. Då hade folk filmat.
Ja, han skriker ju bara, det här är Expressen är som sämst när han är riktigt arg. Det skriker han till René hem också när de bråkar.
Jävla förvirrande. Det låter en metafor. Jag använder alla sammanhang. Nej, vad säger du? Överdriver Magda eller? Eller har hon en poäng?
Nej, men hon har väl en poäng att du jag vet inte om ingen på hela Södermalm känner igen dig, men du börjar bli mer och mer igenkänd, det får man ju säga. Och du ska nog passa dig för vad du säger offentligt. Det är ju, alltså, man kan inte springa runt och kalla folk för fittor, även om de är dumma i huvudet.
Det var fan precis det jag inte ville ha av dig.
Du vill att du ska vara ärlig mot dig.
Ja, jag vill ju det. Men det är ju sant också. Alltså, för det hon säger sen är ju att så här, en sån här incident, när rätt person ser den, och sen plötsligt har 10 personer samlat ihop de gamla incidenterna. Det spelar ingen roll att du har förbättrats, att du har gått i terapi, att du inte är så där arg längre som du var för 7 år sedan. För att du har fortfarande gjort det. Alltså, det där kommer alltid leva kvar i de människorna. Och det har ni ju en poäng med, liksom. Eller?
Ja, det har jag verkligen.
Jag anade nästan att du som... För du har ju också, du är ju ganska självmedveten. Du och Magda är väldigt lika. Ni tänker ju mycket på omvärlden när det kommer till... Alltså just den här typen av saker, hur ni uppfattas i sammanhang. Jag bryr mig om människor som jag respekterar eller tycker om, hur de ser mig. Men ni bryr er nästan mer om människor som bara är blanka ansikten för er. Hur de ser på er, eller hur?
Ja, att inte alltså, göra fel, liksom. Jag vet inte om man bryr sig mer, men man bryr sig om alla. Vi är inte bara som du som slickar uppåt.
Jag tänkte mer vänner i och för sig. Jag bryr mig mer om du skäms för mig än om skäggfittan blir sur, så att säga.
Ja, nej, men jag vet inte. Jag och Magda är nog lika där, men det har väl att göra lite med vår invandrarbakgrund och att vi vill passa in och plisa alla.
Mm. Din nya grej, du har ju liksom släppt lite pressen att plisa, men du lovar, i varje möte så lovar du lika mycket fortfarande. Sen har man lite ett ord av dig.
Ja, jag vet.
Ja, men vi enas inte, jag och Magda i alla fall. Jag vill väl inte se den här sanningen, liksom. Alltså, det är väl, eftersom att jag har lite panik över att jag nu ska leva på böckerna. Och då kräver det väl, man kan inte gå runt och kalla folk fitta om man ska liksom vara med i någon form av, föra någon form av försök till halvoffentlig karriär. Och det gör väl att jag vägrar erkänna för henne att hon har rätt. Dagen efter, då är det fredag, jag ska köpa vin. Och eftersom att jag också ska ha en bourbon som jag gillar mycket, Misters, som inte finns på mitt systembolag, så är jag tvungen att korsa Södermalm och passera den här restaurangen. Och jag ser den här mannen där inne, skägget, och jag blir arg igen när jag ser honom. Och jag tänker, i barnsligt, jag är ju barn verkligen, jag tänker att han förtjänar det. Jag tänker att alla, du är med uppenbarligen, för jag tänkte att det här ska jag fråga dig om, jag antog att du skulle hålla med, Magda. Och egentligen skäms jag väl på något sätt. Och det är väl kanske därför som det går åt helvete på Systembolaget sen.
Hur kan det gå åt helvete på Systembolaget?
Om jag kommer till systemet och den här flaskan som jag vill ha, den här Mister's Bourbonen, min rekommendation, god. Den är såklart slut. Och det här hade ju räckt förut för att förmörka min dag, för att jag skulle tappa det som jag gjorde förut. Jag hade ju väldigt svårt att hantera motgångar. Jag levde liksom med livet upp i halsen. Och jättestor stress och jobbade för mycket. Och det var ju då de här liksom fitgate-sakerna kom ur mig. För att jag kunde, varje sak som lades på mitt liv i form av ansvar fick mig att tappa det. Men nu när jag inte blir arg, då blir jag liksom väldigt glad först. Jag tänker, jag har klarat mig. Fitgate, visst, det sken igenom lite igår, men jag är ur det där. Men så börjar jag plötsligt tänka på alla... Den jag var egentligen, att jag var så där arg, att jag var så ledsen i grunden. Det var ju när min mamma blev sjuk i Alzheimers och jag hade en nära anhörig som hade viss problematik med droger och albanska maffian. Och det var som att jag liksom bar allt som var jag, det var liksom häftfastat på huden. Och började någon rycka i det så gjorde det liksom så ont och då tappade jag det på något sätt. Mm. Och... Ja, men jag plockar på med mina vinflaskor där och 2 andra bourbon som jag köper som någon form av tröst. Jag märker att, jag vet inte om du har tänkt på det, men ibland när man blir dumpad eller när någon dör, då kan sorgen sätta sig i, du vet, att man blir svag i händerna. Har du tänkt på det? Man har ingen kraft.
Nej.
Du har inte känt sorg för en annan människa. Du har bara stängt av.
Jag vet inte om du sätter sig på händerna riktigt.
Nej, men armarna, liksom, det är tungt fysiskt när man rör sig. Förstår du vad jag menar?
Ja, lite.
Ja, men så känner jag, och jag tänker på Dino och jag tänker på jag vet inte, du kanske har sådana här minnen också av så här föräldrar som tappar det offentligt. Har du något sånt?
Ja, verkligen.
Visst är det fruktansvärt som barn?
Ja, för man är så jävla maktlös och samtidigt som man vill stå vid sin mammas eller pappas sida så kan man ju liksom skämmas för det. Men det skämmas, jag vet inte om man skämdes, man tyckte bara det var obehagligt liksom.
Ja, men just det där typ, man möter, jag vill säga att det var en servitör, de var otrevliga eller arga eller vad de nu var mot, så försöker man liksom med ögonen säga, jag är med dig, förlåt. Men det, man hotar också liksom indirekt, för går du för hårt åt mamma eller pappa, då jävlar ska jag krossa dig. Alltså, man är så medberoende, man vill också distansera sig. Det är så dubbelt. Man är så rädd. Skäm. Jag vet inte om man skäms, det är bara så, man är så otrygg på något sätt. Och jag tänker liksom, ja, men så här, ska jag föra över det till Dino? Ska han vara med om det här? Och han har ju redan uppenbarligen varit det. Och så börjar jag tänka på de partners som har fått vara det där barnet, som har fått vara medberoende med mig. Alltså det är så här skam att de har fått bära mitt dåliga beteende. Och ungefär här så går jag fram till kassan. Och när jag ska lägga upp de här flaskorna på bandet så ser jag någon i ögonvrån som jag känner igen. Hon står i kön bredvid. Det är som att kroppen fattar vem det är innan hjärnan gör det. Jag blir liksom darrig. Och jag märker att hon tittar på mig. Jag har liksom en nervositet som är fysisk. Samtidigt som jag så här processar fortfarande vad jag har sett. Och så vänder jag mig liksom mot henne för att möta hennes blick. För att kolla liksom. Och det är en gammal tjej. Eller dejt liksom. Från de mörka åren. De mörka dagarna. Den arga tiden liksom. Och jag lägger på en flaska vin och armen liksom är så jävla tung. Och jag minns att det här var liksom tiden som jag ofta blev för full. Det var liksom tiden då jag jobbade stenhårt och jag hade så mycket ångest över prestation och massa privat jidder. Och sen när det blev liksom skiftledighet och fest så drack jag för mycket liksom. Eller för länge liksom. Jag stängde inte av festen. Ja, men den här tjejen, hon slår ju bort blicken i princip samma sekund hon ser att jag ser henne. Hon vill inte hälsa.
Hon vet inte vad det är att göra.
Nej. Jag fortsätter liksom. Jag ställer upp min kundvagn. För jag har liksom glömt av mitt när jag tagit från golvet. De flaskorna. Och jag är klumpig. Det klirrar till. Och jag märker att hon tittar på mig. Och de här flaskorna. Jag tänker. Att hon tänker att. Jaha, jag har nästan en alkis. Det var som jag trodde. Eller något sånt. Alltså det här är ju. Det gör hon förmodligen inte. Men det är vad jag tror i stunden. Hon och jag sågs ju bara på krogen. Jag tänker att det är den enda bild hon har av mig. Och jag blir så jävla självmedveten att plötsligt hör jag bara kassören ropa hallå, hoho! För jag har liksom bara slutat lassa på bandet och det är min tur. En lång kö står och stirrar på mig.
Och du står och stirrar på henne?
Ja, det är så jävla kusligt. Och liksom, du vet när man är självmedveten och ska vara så nonchalant. Jag försöker liksom slänga upp som om ingenting, det här är inget konstigt, flaskorna på bandet. Mm. Och jag ville bara liksom, jag ville kommunicera till exet att ja, men det här är inga problem. Det här gör jag varje dag, fast inte varje dag, ganska sällan. Alltså splittrade tankar. Så jag rafsar upp två flaskor och det är som att de väger 400 kilo. Så slänger jag upp dem på bandet. Och sen ska jag ta upp en whiskyflaska. Och nu ropar kassörskan lite mer liksom aggressivt. Vad gör du? Ser du inte? Och när jag tittar upp så är det en flaska som står och vajar på kanten. Och kassörskan som sträcker sig efter den. Men det är för sent, den välter över kanten och jag sträcker ut min fot liksom panikartat och stoppar den. Det gör så jävla ont, den landar liksom på stortåleden, men jag lyckas trycka den mot det här liksom, du vet, hyllplanet med så här plastpåsar och fånga den liksom. Det gick ju bra för ur mig så att, darrig, jag försöker låta nonchalant igen, men också så här, lite sluddrig på rösten för att jag är så jävla nervös. Tänker, tror ni att jag är full nu? Och så lutar jag mig för att plocka upp den här. Akta! Det var kassörskan då.
Jobbar hon som krogvakt också? Eller?
Nej, men du vet, en så här söderkvinna som röker mycket, du vet. Härjad. Ja, nej, men då har ju den första flaskan. Den har ju liksom också ramlat ner. Jag har ju ställt den också. Jag slängde ju på båda två bara. Så den krossas ju liksom. Jag står i ett hav av rödvin. Ja, men då blir jag ju så till mig att jag liksom rycker till och tappar den där första flaskan med. Den jag har fångat upp. Ja, men det är helt fruktansvärt. Och jag liksom papphammar, far runt där och försöker greppa tag i någonting och nästan nära och välta korgen med whiskyflaskorna. Men jag klarar mig som tur är. Och alla tittar på mig. Förutom vem? Exet, såklart. Hon vill inte se den där alkisen som hon en gång dejtade. som är helt uppenbart är så packad att han mitt på dagen krossar flaskor på systemet. Ja, du förstår att jag är ganska omtöcknad när jag går hem därifrån efter att ha snabbt sprungit och plockat de här två nya flaskorna igen med så här vinfläckar. Förlåt, överallt.
Fick du betala för det här vinet?
Nej, väldigt snäll var hon.
Ja, fint.
Hon var väl rädd för hur jag skulle reagera, kan jag tänka mig. Ja, men på vägen hem så jag måste bara bort från mig själv. Så jag sätter på någon, som jag alltid gör när jag är deppig, så söker jag upp en lista som är gammal på Spotify för att på något sätt försätta mig långt ifrån den tid jag lever i, för att fly liksom. Och då slumpas en låt där som drabbar mig ganska hårt. Jag vet inte om du har hört den här Western Stars av Bruce Springsteen.
Nej, kanske.
Det är liksom titellåten, heter det så, på en skiva som kom för några år sedan. Och den handlar om en faded movie star, en western stjärna som med största stund, claim to fame, att han en gång blev skjuten av John Wayne. För han var väl den absolut största stjärnan på den tiden. Och det finns en väldigt stark, några starka rader i den här låten. Alltså jag börjar nästan gråta på vägen hem. Och det är när den här faded movie star-personen sitter på sin stambar. Och hans karriär liksom är över för sedan länge. Och så kommer, som han sjunger, ett lost sheep från Oklahoma. En brud in. Och sippar på en mojito bredvid honom. Och så säger hon någonting. Ja, vi kan lyssna. Some lost sheep from Oklahoma sips her mojito down at the whiskey bar. Smiles and says she thinks she remembers me from that commercial with a credit card. Hell, these days are ain't no more. Det är väl starkt när jag sjunger att det enda den här tjejen känner igen för detta stora skådelsen från en kreditkortsreklam. Allt har återkommit.
Mm.
Borta bara. Och det är en fin bild av det som Magda och du nu hävdar kommer hända med mig. Jag är ju fit killen.
Men vad skulle vi minnas från dig då?
Ja, men det, ni kanske minns annat, men jag menar, för 25 bargäster är ju fit killen, och för det här exet är jag ju alken som krossar vinflaskor på systemet. Alltså, det är ju inte allt jag är. Jag är ju annat. Men för henne är jag bara det, så att säga.
Ja, verkligen.
Och för så många andra så kommer jag bara vara den där arga jäveln. Fittkillen. Jag berättar ju såklart för Magda när jag kommer hem. Jag måste ju få en fråga varför jag stinker vin. Eftersom att jag inte har erkänt mina misstag så tar hon ju chansen att läxa upp mig. Det vet ju Magda är. Då nämner hon, alltså för jag protesterar, jag säger, men vänta, alltså här i den här stunden så är jag fortfarande så sårbar att jag försvarar mig som ett barn, du vet. Jag kan inte erkänna. Men hon...
Vad är det du inte kan erkänna? Att du
har skabbat
med flaskan inne på systemet?
Ja, men jag kan säga att jag tappar flaskan, men jag kan inte säga att mina handlingar får konsekvenser på sikt. Det är så jävla svårt för mig, jag fattar inte det. Jag kan erkänna det om jag är elak mot någon, alltså som jag bryr mig om, men jag kan inte erkänna det... Alltså när det kommer till de här impulserna jag har. Det är väl för nära, det är väl för mycket jag på något sätt. Men det hon gör är att hon tar upp en annan känd tv-person. Du vet, ja, men det är ju en av Sveriges kändaste kvinnor väl, eller? Jättetrevlig.
Ja,
och,
är hon det?
Ja, men mot oss är hon väl det. Det är det som är grejen. Hon är väl ganska trevlig, ja, mot oss, men vår bild är färgad av vad vi har hört. Ja, hon är egentligen så här, hon är väldigt trevlig mot mig som inte är ett hot. För jag är inte så framgångsrik. Du däremot, fast ni inte verkar samma bransch. Det är hon drygare mot, eller hur? Skryter håller på.
Ja, lite kanske.
Mm. Men det är ju som, och det är det som är Magdas poäng, är att så här, trots att hon är jättetrevlig mot mig, så kan inte jag se bortom det jag har hört om henne. Liksom varje gång jag träffar så tänker jag bara på svinet som jag ju själv hade fått uppleva. Ja, men, och från förra veckan, alltså på den här middagen, fittmiddagen, så fick jag höra att den här tv-personen ringer runt till alla sina chefer och kräver olika uppdrag. Så fort de får höra om ett nytt projekt så ringer de till vd typ. Liksom. Det är som att jag skulle ringa inte till vår förläggare, inte till vår liksom, förlagschef Ernie, utan till alltså, samtliga Bonnier förlags vd och säga Micke P från Jakan, hans självbiografi, det är min. Det är ju helt sinnes, eller?
Samtidigt visar det på någon sorts passion kanske också för olika projekt.
Det var ju också en sån som ringer den högsta du har numret till alltid. Men du kräver inte saker. Du håller inte på att smida ränker, det är väl skillnaden. Du visar intresse. Du är ju ingen nissensam jävel.
Det kan man diskutera.
Men... Ja, men du, okej, både du och jag kan vara det. Men det är till varandra. Inte mot varandra, men till varandra. Det är ju ingenting vi agerar på. Vi hjälper ju folk vi inte ens tycker om, liksom, om de är duktiga.
Ja, det är sant. Det är sant. Det ska vi fan ha.
Som de jollas kringar vi är. Och Magdas poäng då är att jag är liksom, jag börjar som en hatad man. Jag måste överkompensera för att ens nå mig till en neutral nivå. Och att liksom som man och vara arg bara där är obehagligt liksom.
Ja.
Ja, men det slutar i alla fall den här konflikten med Magda med att jag säger att så här, men nu får du ge dig. Den här killen från baren kommer aldrig känna igen mig igen. Det här händer honom. Om man äger en bar har det hänt honom 1000 gånger. Liksom. Det var fel, men det kommer inte komma tillbaka. Jag är helt anonym i den här stan. Jag är lantis, ingen vet vem jag är. Jag har inte den här grund Södermalms känna alla parallellklassers brorsor liksom, som Rågsjö mina kompisar har. Ingen vet vem jag är. Sen blir det söndag. Vi ska vaccinera Dino inför Thailand. Vi vandrar över söder till den här vaccinmottagningen. Och...
Kommer ni använda solskydd på honom den här gången? Eller ni... brukar ju säga att ni skippar det.
Vi har köpt ett så här soltält som Magda har köpt väldigt billigt, som jag har sagt till henne att förmodligen det här, det står att det är UV-90 på det här tältet, det är förmodligen du skulle kunna klä honom i en strumpbyxa istället, alltså, det här hjälper inte. Men nej, det kommer vi inte.
Nej.
Magda tycker att det är någon sån balkangrej att han ska härdas. Ja, men vi promenerar över söder, samma väg som när jag skulle till systemet. Vi passerar den här restaurangen. Jag är livrädd att han ska, alltså jag stirrar rakt fram. För ifall han liksom, om man ser mig och kommer ut och gorva, så har ju Magda synat min bluff så att säga. Och du vet hur det är, man hamnar ofta på akademibokhandeln när man är ute och går i stan, eller hur?
Ja.
Spejar in.
Ja.
Ja, där är André Waldens bok på ett kampanjbord igen. Kommer han dansa mer än sommar? Tänker man. Fast det man egentligen undrar är väl, kommer jag få dansa någon sommar? Kan jag få en brittsommar i alla fall? Ett påsklov kanske? Bara få ta några steg. Ja, men vi går in där på akademibokhandeln och titta, säger Dino. Pappa bok, så jävla medberoende. Han vet hur han ska muntra upp mig. Spekar han. Och där står med alla bok på ett kampanjbord. Det är helt otroligt. Även om de vill bli av med restupplagan, för den är ju gammal nu. Den ska inte stå på ett kampanjbord. Men den ligger där nu i alla fall. Frontad. Dock placerad på nedre hyllan. Under vilken bok då, tror du?
Bestseller, hoppas jag.
Nej, Waldens.
Aha. Var bestseller där på kampanjbordet?
Nej, det var inte där. Så jag tog upp telefonen för att liksom, ta en bild och skicka till dig. Och fråga vad bestseller håller hus.
Ah.
Värdigt.
Ah, slutsåld antagligen.
Bestseller har sålt 10 gånger mer än min bok. Men det blir ingen bild. För det är någon skymmer sikten. Det är någon jävel som ska köpa Waldens bok. Och jag blir så mörk så jag kan liksom inte sluta stirra. När han liksom väger Waldens bok. Det är som att det är guld han håller i. Men så ser han min bok och tar upp den. Och nu är det ju jävligt spännande. Alltså, tror du att Waldens bok... Alltså, det är ingen lead-in till att köpa min deckare, väl? Det är inte samma publik.
Nej, det kan det nog vara. Delvis i alla fall. Men... det är ju alltid spännande när man är i bokaffär och man ser hur någon tar upp en bok, liksom läser på baksidan och sen lägger en tillbaka den. Då tänker man, fan, man måste jobba med den här baksidestexten.
Ja, men han öppnar boken. Jag säger till Magda, men titta, vad tror du? Köper den eller? Hon är fortfarande lite sur. Så här, det beror på om man har hört att du kallar folk fitta, säger hon. Ja, hon är inte så intresserad. Men mannen fortsätter liksom bläddra. Han får upp det här insidan med författarfotot. Och utan att jag riktigt har märkt det själv så har jag liksom zoomat in på den här mannen. Inte med kameran alltså, utan fysiskt. Jag står och liksom flåsar honom i nacken. Och Adino liksom under armen. Fel, säger han. Han är fel. Ja, han pratar inte så rent då. Han inte har pappa bok. Pappa har pappa. Pappa måste ha pappa bok. Han är väldigt bekymrad. Han verkar tro att det är bara jag som köper mina böcker. Och den här mannen, han vänder sig om då. Han har väl hört Dino, antar jag. Så ser jag att han hajar till när han får syn på mig och jag ler mot honom. Så här, amen, jag tänker väl att han har ju liksom författarpresentationen uppe. Han kanske tänker, ja, det är han från boken. Och...
Du är beredd att signera, eller bli ombedd om en signatur.
Jag har redan liksom gått och stulit en penna blixtsnabbt. Och den här mannen, han ler mot mig med. Under det där enorma skägget. Och så säger han, fin bok, det är fitta. Så räcker han över den till mig och går till kassan och köper Waldens bok. In the western stars are shining bright again. Till at the riders on sunset are smothered in the sand of Halloween. In the western stars are shining bright again. Come on.
Den här veckan så är vi sponsrade av Nextory.
Mm.
Och du, för det första är du ju en stor Nextory-vän.
Mm.
Men det är också så att du har pratat väldigt mycket om en speciell bok som är skriven av John Ivy de Lindqvist. Men inte bara det, du pratar väldigt ofta också om ditt möte med honom.
Ja, lite för ofta. Ja, men det här kopplar ju till Nextorys hela mission. Alltså, de vill ju göra böcker tillgängliga för alla. Och det vill jag göra nu, trots det jag var med om med John Ivy de Lindqvist, den här otroliga författare. Sommaren 1985 heter hans bok. Den rekommenderar jag alla att lyssna eller läsa på Nextory. Men jag träffade honom på bokmässan.
Just det.
Vi har ju till och med samma agent.
Ja.
Och jag gick fram till honom och sa att jag älskar boken. Och att vi har samma agent. Och den här boken, i den så hittar ju ett gäng ungdomar på en skärgårdsö en sjöjungfru som de tar hem, hon är skadad. Och det var, alltså, när han såg mig där, den här speedade bokmässa Johannes, 3 på natten utanför någon bar. Alltså, han tittade på mig som att han just hade upptäckt en sjöjungfru, och han visste också kraften i sjöjungfru, hur farlig hon var. Han sa inte ett ord. Han bara log lite primariskt mot mig och vände sig om och gick.
Starkt ändå.
Men trots det, med Nextorys mission så vill jag sprida den boken till alla, för den är underbar. Och jag antar att det var jag som var jobbig, jag förstår honom. För du vet hur speedad jag var på bokmässan.
Har vi någon rabattkod att bjuda lyssnarna på?
Ja, nextory.se/pascaljohannes. Där kan du gå in, och det är ett supererbjudande. 6 veckor gratis för nya och gamla medlemmar. Det är ju nästan otroligt. Så det gäller såklart inte om du är en aktiv medlem. Men nya och gamla, gå in på nextory.se/pascaljohannes och läs Ivy det. Kanske kommer han gilla er mer än han tycker om mig. Det gläder mig i så fall. Ni kommer i alla fall älska boken.
Tack, Nextory! Jag har skickat dig ett litet klipp från X eller Twitter.
Jag ser det här på WhatsApp. Det är... Mm. Jag ska öppna det. Vad ska jag göra med det här?
Ja, men jag tänkte att nu... Du blir ju SR-profil nu, Sveriges radioprofil. Och då måste man liksom... Dels med tanke på det du berättade om liksom, hur svårt du har att... Och hålla igen din ilska och din förmåga att säga fel saker till fel personer på fel plats. Och sen så... Du måste ju hålla dig neutral nu. Du är ju liksom... Du kan inte hålla på med de här hetska utspelen till höger och vänster. Så därför har jag skickat dig liksom... Jag har skapat ett litet test för dig, kan
Oj,
man säga.
Det här kommer ju gå åt helvete. Ja. SR, alltså det här avsnittet kom ju dagen innan premiären. Det här kan ju bli som... Vad heter det här? Moa Wallin och... Vad heter han?
Olle Palmlöv, kan
ja,
han heta det?
Att det blir nedlagt liksom innan den ens kommer.
Men tryck på det här klippet nu då.
Jag trycker igång här då, får vi se. Det är alltså Welcome to Sweden, skriver Swedish Prime Minister till och taggar Emmanuel Macron.
Dear President Macron, I am so looking forward to welcome you to Sweden. But first, let me introduce you to some Swedish things and behaviors.
Men fy fan.
In Sweden, we have a saying that goes, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. There is no such thing as bad weather, only bad clothing.
Alltså, innan jag tittar vidare, varför ser han ut som att han skäller på honom? Han vill inte ha honom här, eller?
Nej, men jag har ju sett det här klippet 5-6 gånger. och jag... tror nog att det är liksom det, oavsett vad man tycker om liksom om man är vänster eller höger i politiken, så man kan väl inte känna något annat än frakt för den här skiten som han sysslar med.
Men alltså, din jävla influencerifiering av publiken, eller politiken, det ska vara liksom roligt.
Nej, vet du vad det är? Vad är det? Vet du vad det är? Det är en Johan Personifiering.
Ja, det är det. Det är en gubbifiering. Slängigt ska det vara.
Det ska vara slängigt, och så ska han liksom skicka liksom det här som, apropå, vi gör en rolig grej för att se hur sköna vi är. Och det, ja, du spelar vidare, för sakerna han tar upp är ju så jävla dåliga. Det är ju någon som absolut inte har tänkt till, som ändå ska liksom, det här ska ändå liksom representeras. Det här är inte bara vi svenskar som tvingas ta del av den här skiten, utan även fransmän som följer Macron. Stackare. Kommer ju tänka, vad fan ska Macron åka till Sverige för? De verkar ju helt dumma i huvudet där borta.
BNP liksom för turismen går ner liksom 100% när fransmännen får se det här.
Well, you will hear this if you start complaining about the snow. We also have this very important thing called fika.
Men herregud.
If you try to skip this opportunity to sit down and have some coffee and a kanelbulle, there will be serious consequences.
Vilka konsekvenser då? Vad fan snackar de om? Ingen svensk vill träffa en främling.
And lastly, we love to stand in line. If you try to jump the queue, tränger dig, we will be very angry, but still stay silent.
Det går inte riktigt i linje med Kristersson som väl bjäbbar om allting hela tiden.
We might write you an arg lapp, an angry note. Swedes do not like to make a scene in public.
Det gillar jag. Är inte jag en del av hans Sverige?
Now, you are more than prepared for your stay. Mr. President, welcome to Sweden.
Alltså, det är många frågor som väcks här.
Ja, kommer Macron komma till Sverige när han sett det här? Det är det som väcks.
Men vem pratar, alltså rent kommunikationsmässigt, vem fan pratar han till? Alltså pratar han till invandrare? Det låter, alltså han ser liksom i början ut som att han står vid en gräns och vill stoppa folk från att komma in i landet ungefär. Med de här konstiga svenskhetsreglerna. Men det är inte dem han pratar med, utan det är ju Macron. Eller?
Ja, men,
är rädd att Macron ska söka asyl i Sverige?
Nej, men han och den som har skrivit när, alltså skiten, kan ju inte tro att liksom svenska, alltså det är bara svenskar som förstår det här.
Mm.
För det första. Alltså det finns ju ingenting, det är inte en fransman som kommer dra på munnen åt det här och bara, vad tokar med där uppe i norr. Alltså vi har den franska presidenten på besök. Det är liksom ett av världens största kulturländer. Och det här är vad liksom Ulf Kristersson och hans liksom PR-avdelning får ur sig.
Ja, för det glömmer man ju att kulturen är ju en så stor exportprodukt i Frankrike. Kultur är någonting på mycket bredare plan än vad det är i Sverige. Det här är ju så fruktansvärt pajigt. Alltså det är ju dåligt, det borde vara liksom brottsligt att som statsminister skada Sveriges rykte på det här sättet. Men jag har två egentligen tankar, två spår här.
Aha.
Det ena är, eftersom att jag måste vara SR, det är väl att Han vill ta fokus från den här festen som jag vill försvara. Det är rimligt att en statsminister har en fest. Jag är inte känns som en Kristersson-kramare, men att en statsminister har en fest, det är inget problem. Eller?
Nej, jag håller med dig till 100%.
Med populistiska åsikter. Bara för att de hatar honom.
Det är klart vår statsminister ska ha en fest när han fyller 60.
Ja, och även en privat. Det är rimligt.
Måste säga att han är tight för att vara 60. Du får jag ge honom också.
Ja, men det är liksom spåret är... Okej, jag har tre spår. Spår två, det är ju att han möjligtvis... att det är så mycket prat om svenska värderingar. Vad fan nu det skulle vara. Är det ett bildande... Han och Macron kanske har snackat om hur ska vi bilda alla nya svenskar? Nu berättar vi om Sverige på ett slukt innehållssätt.
Ja, kanske. Jag vet inte.
Okej, men nu har jag det sista. Det här... Då får vi se om jag är med i radio på fredag. Du kommer ihåg Britney när hon gjorde de här Instagram-grejerna?
Nej.
Att hon, hennes pappa hade ju den här vårdnaden om henne, eller vad det nu heter. Du vet, godmanskapet. Förmyndarskapet.
Ja, just det.
Och då var det ju en massa spånanden i åratal om att hon sände ut hemliga meddelanden via Insta. De bad om hjälp. Alltså små tecken i hennes filmer, det minns du.
Ja.
Kan det här vara... För det har kommit ett svar från Macron. Och då, när jag liksom googlar fram det nu...
Vänta, har han svarat nu?
Ja, jag sökte upp det här klippet nu. För din jävla ex-grej funkade inte. Och det som slår mig, för han skriver... Jag ska läsa. Dear Ulf, tack för informationen. skrivet av Moderaternas pressis, tänker jag först. I arrive well prepared, warmly dressed, looking forward to sharing a fika. Men, du vet ju historien med Macron. Och Brigitte, heter hon så, hans fru.
Ja, just det.
Hon
ja.
Är hans lärare och förförde honom när han inte var myndig.
Just det.
Och de
just
höll...
Ja, hon är lite äldre än han
var. Ja, alltså han var ju elev litteratur också, tror jag det var. Han studerade, han kan inte gilla det här klippet. Ja, men hans svar när han skriver I arrive well prepared. Är det för flykten? Är det för att han ska söka asyl i Sverige?
Ja, då lär han ju vända vid gränsen. Eller han vänder ju när han ser det här i så fall.
Eller, om han alltså, tänkte Ulf söka asyl, då tänker
jag, vad är det för jävla pissland jag ska till? Där vill jag inte stanna.
Han har skävlat bort chansen att rädda. Det är ju fruktansvärt. Det är ett brott mot mänskliga rättigheter.
Ja. Jag vill stanna i Chile och aldrig komma hem till Sverige när jag ser det här klippet.
Men då klarar jag väl testet. Jag höll ju balansen. Det var ju du som rantade. Helt...
Ja, det är sant. Men jag är inte bunden av liksom någon SR-kod nu.
Men då är du inte med i det här?
Jag representerar ju bara mig
du
själv.
Du läspar inte något spanskt SR-chilensk program eller så?
Nej. Men jag har fler test här.
Aha,
nämligen... jag har varit i kontakt med Magda, din älskade flickvän.
Vad fan, hon hittar på något skit om mig nu?
Nej, däremot har hon... jag bad henne att gå in i en av de här tjejgrupperna som du... så du ofta pratar om på Facebook och ge mig liksom, jag vet ju att det verkligen trigger liksom, det triggar dig, det människor skriver i de här grupperna. Så jag ska läsa upp några exempel ur de här tjejgrupperna som hon skickade till mig, som både hon och jag tror att du kommer att reagera på. Ja, då börjar jag här nu, får vi se om du, liksom, om du har jobbet kvar på SR. Triggervarning, bild i kommentaren.
Kan jag trycka på någon röd tuta här? Jag kommer inte klara det här. Kan vi bipa allt jag svarar?
Nej, men och här nedanför är alltså... Det är en handled som har ett litet rött streck på sig.
Ja, du har skickat mig till mig.
Under.
Det är någon som har blivit driven av någonting. Eller biten, eller vad? Ska jag läsa?
Ja,
Duschade min katt igår som blev väldigt arg och satte sig fast med sina klor i min arm. Just nu ser det ut som jag skärt mig... Och så är det en sån här gubbe som skräckrädd gubbe, öppen mun och håller sig för händerna, med kinderna. Finns det något sätt att minska detta synliga förutom att gå runt med plåster? Jättemånga frågetecken. Lägg bild i kommentar för de som kan tryckas av att se bilden.
Vad känner du?
Kvinnohat.
Ja.
Det här är okay. Pink Room, säger jag.
Ja.
Ja.
Jag har en till
47
här.
Kommentar. Åh, herregud. Har du en till?
Mm. Nu skickar jag en till dig.
Ja, här är någon som skriver, han frågar här. Blå bakgrund, svart text. Kan väl inte bara vara jag, frågetecken. Men allt blivit galet dyrt i matbutiker. Även ersättning till bebis, frågetecken. Varför tror ni det blivit så?
Det är någon som inte prenumererar på DN här om månaden.
Men det förvånar att Magda skickar den här, för hon skulle ju kunna säga så här. Och kanske möjligtvis föra fram någon konspirationsteori om varför. Något om dem som har gjort det här. Ett väldigt diffust dem. Nu skickar jag en till här. Ni träffar en kille, supersnygg och bra personlighet, men han lever på SOS. Hade ni dejtat honom?
Vad känner du?
Det är väl så Macron känner när han ser Kristersson.
Ja.
Och svaret är nej. Svaret är verkligen nej. Jag vill inte dejta Kristersson. Han vänder sitt jävla plan. Han flyger hem.
Men du håller dig väldigt lugnt, måste jag säga. Jag trodde du skulle liksom bli galen.
Du skulle kunna göra ett blodtryckstest på mig. Det kräver mycket för att hålla inne på de känslor jag känner. Hur kan folk pågå så här? Hur kan man prata om mitt fitgate? Jag fattar inte.
Nu skickar jag till.
Hoppas du är en inte tjej här som skriver.
Nu blir jag seriöst riktigt irriterad. Stängde dörren till mitt rum vid 5-tiden i morse och sa till pappa att jag skulle sova. Mm-hmm. Han hade precis varit ute med min hund vid den tiden.
Snäll, det var pappa, jättesnällt, ja. Ja. Men kanske fortsätter.
Jag stängde dörren och somnade till slut. Nu vaknade jag av att han hade öppnat dörren och kom in och började prata med min hund när jag sov.
Känns som att det kunde vara din pappa.
Enligt mig är det respektlöst. För det första, han väckte mig i onödan. För det andra, vem klampar in i sin dotters rum när hon sover och dessutom är riktigt sjuk?
Jaha, hon är inte bra på att
han
etablera.
Han är alkoholist.
Va?
Han har druckit öl sedan igår kväll och fortsätter än. Jag blir så jävla irriterad. Jag har väl också ett jävla privatliv.
Men det är ju, han har inget, hon skriver det här, skriver inte det här med öppet namn antar jag, eller?
Ja, det gör hon. Jag ser hennes namn här.
Men han har väl också rätt till ett privatliv. Han tar hand om hennes hund.
Det känns som att du har klarat testet, men det finns någonting inom dig som vill ut. Så att,
det är som att jag bara måste.
Du liksom bankar på dörren till mörkret, men du vågar inte riktigt öppna. Slå upp dörren.
Fy!